Du lyssnar till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjuvdepingst.se.
Löftet om frälsning och ett evigt liv. Wow! Det är ju löftet som gör hela skillnaden. Så här står det, vi ska läsa ifrån psalm 98, de första tre verserna. Sjung till Herren en ny sång. Han har gjort under. Han har gett frälsning med sin högra hand, sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds frälsning. Och i Titus 1 och 2 står det. Och ger hopp om evigt liv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid. Fantastiska löften. Jag har ett minne från när jag gick på förskolan. Jag ska ta er tillbaka till att jag är 6 år. Sitter i en sån här grupp med 6-åringar och en fröken, ni vet. Ni har säkert alla varit där någon gång. Och så kommer frågan så här. Var och en av gruppen får frågan av fröken. Vilken är din favoritsång? Ja, jag vet inte. Det var säkert Ida sommarvisa och lite såna olika förslag som kommer fram. Så kommer turen till mig och jag minns det här som det var igår, troligtvis på grund av förvåningen i den där pedagogens ögon när jag svarar: när du går över floden går du ensam. För er som inte är uppvuxna i den här kulturen, kan vi säga att det är en liten en text som kanske kan kännas lite annorlunda för en 6-åring att föreslå. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Alla vänner. Hur går det nu då?
Inga vänner
följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. Men det står i Bibeln att Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Och jag tror att det var någonting av det som hade fångat mig som 6-åring. Den här lilla flickan som hade liksom fångat allvaret i att en dag så är det jag och Gud. Och när jag går över floden den där dagen, då är det jag och Gud. Och det fanns nog någon slags trygghet i det, för det var ändå min favoritsång. Någonting hade berört mig. Kanske har du lyssnat på Stina Wolters sommarprat i P1 den här sommaren. Jag vet inte om du har gjort det. Jag har gjort det. Jag har hört att det är lite populärt sommarprat. Jag ska inte säga något om teologin i det här programmet. Men för mig tar det tag i att det berör att när en människa möter döden och brottas liksom nära med döden, så kommer det där fram hur Gud har lagt evigheten i varje människas hjärta. Det är någonting som bara finns där. Och ju mer vi tänker liksom på evigheten och på döden, ju mer blir livet på riktigt. Och så blir livet liksom här och nu både på riktigt och kanske ännu mera viktigt. Livet blir nära när vi ser det i evighetens perspektiv. Den senaste tiden så har jag tänkt, inte bara för att jag skulle predika här idag, utan olika saker som har liksom hänt på sistone har gjort att jag oftare och oftare har tänkt på evigheten och på det perspektivet. Och det gör någonting med livet här och nu. Vi vet att livet tar slut här på jorden för oss en dag. Vi ska dö någon gång. Förhoppningsvis blir det ett långt liv. Jag var här när Sven predikade jättebra om löftet om det. Men innan evigheten så ska vi leva här. Och det vi kan bygga på här och nu, som kommer att bestå och räcka till och finnas kvar ända in i evigheten, Det är den relation vi har med Gud, med Jesus själv. Jag är säker på att det kommer förändras den dagen vi liksom kliver in i evigheten och möter Jesus ansikte mot ansikte. Men det blir ju inte en annan relation. Det är ju samma jag och samma Jesus, eller hur? Och det jag har börjat att bygga här, det kommer jag liksom bara få se hur det växer där. Är inte det en fantastisk tanke? Och de människor jag får möjlighet att vara med och dra med in till himlen, det är också någonting som följer med hela vägen. Ju mer vi lever med Jesus och evangelium levande i våra hjärtan, ju mer skulle jag vilja säga att vi lever med himlen och evigheten levande i våra hjärtan. Ju närmare vi lever med Jesus här, ju närmare lever vi också med evigheten. Sen står det i Johannes 17:3. Och detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Att de känner dig. Relationen med Jesus. Luftet om frälsningen och ett evigt liv. Ska vi ägna en liten stund åt frälsningen först? Och i Johannes 3:16 så finns det ju en sån fantastiskt bra sammanfattad mening som liksom beskriver hela frälsningshistorien i tre tidstempus. Hänger ni med? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud. Har ni tänkt på att det står i dåtid? Jag är ingen svensklärare så jag kan inte de här fina orden. Men ni vet, det är något som redan har hänt. Dåtiden, vad heter det på grammatikspråk? Är det perfekt? Jag vet inte, vi säger dåtid. Det är något som redan har hänt, eller hur? Så älskade Gud världen. Att han gav. Gud har redan gett allt. Han har bevisat sin kärlek till oss. Att han har dött på korset. Han har uppstått igen. Han har redan bevisat den. Han har redan älskat. Från hans håll är allting redan klart. Men sen står det en mening, ett ord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror. Och nu helt plötsligt så är det nutid, eller hur? Det är inte de som trodde då för 2000 år sedan när Jesus fysiskt vandrade på jorden. Det handlar inte om någon som bara har chansen senare i historien. Det handlar om att idag är frälsningens dag. Den som tror idag, den gäller det. Det är någonting som du och jag kan göra just nu, oavsett när i historien vi lever, oavsett var i historien vi lever, så är det här ordet alltid idag. Det är, villkoret är nutid, det är tro på Kristus, och det är också allt vi kan göra. Han har gjort hela grejen. Han sände sin son, han gav sitt liv, han uppstod igen. Det är redan klart, han gjorde det, vi behöver bara tro. Tro och ta emot. Fantastiskt. Vilket löfte om frälsning. Och sen kommer följden av det hela. Framtiden. Löftet om ett evigt liv. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Och omfattningen, det är var och en som tror. Det är ingen diskriminering, ingen exkluderad, alla inkluderade, var och en som tror. Genom historien, över kontinenterna, överallt. Man skulle också kunna bygga på de här tre tidstempusen och säga att Bibeln talar om tre delar av frälsningen. Den dagen du tar emot Jesus Kristus i ditt hjärta så blir du frälst. Du går från död till liv. Du möter honom vid hans kors. Du tar emot hans frälsning. Du får förlåtelse för din synd. Så låter du döpa dig och begraver ditt gamla liv. Och så bilden då på graven. När du begraver det gamla livet och sen uppstår du med honom till ett nytt liv. Då har redan det nya livet börjat. Här och nu. Kvar på jorden. Jag har inte dött än. Men jag har begravt och jag har rests upp igen. Och så får jag leva tillsammans med honom det nya livet. Jag har blivit frälst. Är inte det fantastiskt? Jag får uppstå med Kristus. Vandra i det nya livet. Döden är besegrad. Du död, var är din udd, står det. Döden är besegrad. Livet har redan vunnit. Det är fantastiskt. Sen talar ju Bibeln om en pågående frälsning. Om det där var frälsning nummer ett, ni vet. Man får livet, man tar emot Jesus. Men sen talar ju Bibeln om en pågående frälsning. När jag får bli mer och mer lik Kristus och arbeta på sin frälsning. Och det är någonting som händer i mig, en pågående frälsning. Tänk vad fantastiskt att så länge jag lever får jag formas mer och mer till Jesu avbild. Finns det någon mer förbån än att han lägger tid och kraft och energi på att jobba med mig? Jag tycker det är en stor förmån. Fram tills den dagen när jag helt och fullt ut ska få se hans frälsning för evigheten och bli liksom evigt frälst. Är ni med? Fantastiskt. Hörrni, jag är ingen hebreiska kunnig, eller jag har bott på Cypern i ett par år, men jag kan inte mer grekiska än någon som har varit där en vecka som turist, jag lovar. Det är inte min grej, men jag kan slå upp i lexikon, och det har jag gjort. Jag har slagit upp i bibellexikon det här med frälsning. Och i gamla testamentet så finns det ett ord som heter yasha, som används ofta för frälsning, och så här står det. I sin grundbetydelse innefattar det här ordet begreppen rymlig, vidsträckt, fri från begränsning och inskränkning. Wow, ja. Det tänkte jag också när jag läste det där. Verbet betyder alltså bereda plats, skaffa rum, föra ut i rymlighet, ut ur trångmål. Begreppet i gamla testamentet innefattar alltså befrielse från yttre och inre trångmål, tvång eller fiender som på olika sätt... på olika områden. Och det innefattar det som följer befrielsen. Frihet, ro, vila, säkerhet, trygghet och välstånd. Jag tänkte, wow, är det någon som vill bli frälst? Det är ju helt fantastiska grejer, eller hur? Jag tänker att livet med Gud är ett stort liv. Det är ett stort liv. Alltså... ordet frälsning i gamla testamentet talar om att det är rymligt, vidsträckt. Det är liksom någonting som skaffar rum och rymd. Ibland när vi ser de korta perspektiven. Om man ser liksom små perspektiv så kan det bli väldigt trångt. Och så blir små saker väldigt viktiga. Och så upplever man att det kan bli liksom trångt och begränsar. Och vi människor har en förmåga att konkurrera om utrymmet. Och vi ser saker väldigt smått när vi lever med korta perspektiv. Och ibland när jag har mött människor som har fått betala ett stort pris för sin tro. Så kan jag fundera och liksom fråga dem. Men upplevs det då inte begränsande? Man kanske blir avklippt från familj. Man kanske får begränsade möjligheter när det kommer till arbete. Och man blir liksom inträngd. Det kan kännas begränsande. Och det finns en sida av det som jag inte på något sätt vill romantisera. Men det som liksom fångar mig, det som tar mig när jag pratar med sådana människor, det är hur man samtidigt inte fokuserar på den där begränsningen, utan man talar om rymden. Om hur förlåtelse skapar storhet och utrymme. Att förlåta den som har gjort mig illa. Att be för den som förföljer mig. Att älska den som förtrycker mig. Det skapar storhet. Det skapar rymd. Det skapar yta. Frälsningen är ett stort liv. Inte begränsat, utan det skapar rymd. I frälsningen har man fått uppleva värme, rymd och kärlek. När vi blir frälsta får vi se det stora perspektivet. På tiden, på tillvaron. Och vi får en rymlig plats att stå på här och nu. Vi behöver liksom inte grotta in oss över små grejer och liksom haka upp oss. Utan vi kan lyfta blicken. Och så kan vi se längre, se högre, se större. Vi behöver inte liksom grotta i det där som just nu känns som det är hela världen. Men i ett större perspektiv så kan vi lämna det. Frälsningen ger oss längre sikt. Det ger oss rymd. Sen står det i Efesierbrevet 2, 4-10. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden är vi frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Han har älskat oss med så stor kärlek att när vi ännu var döda genom våra överträdelser så gjorde han oss levande. Frälsningen gör oss levande med Kristus. Vi är räddade av nåd genom tro. Ingen kan berömma sig. Inte ens de där som ser så perfekta ut och verkar ha alla grejerna på rätt plats kan imponera på Gud. Eller hur? Gud blir inte imponerad. Kanske en annan människa. Men vet ni, av nåd är vi frälsta allihop. Och om du brottas med det där, kanske osäker på din frälsning. Om du vill vara frälst, om du vill leva med honom, ta emot den gåvan i tro. För det är bara det handlar om. Det är en gåva, löftet om frälsning. En gåva som han ger att ta emot. Jag var lite inne på perspektiven förut, det här med att se stort eller se litet. Ibland hjälper det oss att zooma ut, att se det större perspektivet. Löftet om frälsning och löftet om det eviga livet, det gör faktiskt hela skillnaden. Om jag planerar mitt liv, värderar hur jag ska använda min tid. Låt säga nu att vi säger att ett långt liv skulle vara 120 år, va? I Bibeln. Vi säger vi jobbar med 120 år här. Det är ganska långt. Om jag har 120 år på mig, vad vill jag ägna mina dagar åt? Vad vill jag fokusera på? Vad vill jag ta vara på? Vilka viktiga saker vill jag skicka till nästa generation? Vad är det som är viktigt i livet? Vad ska jag ägna de här åren åt? Men vad gör skillnaden om vi tänker att de där 120 åren som jag har lagt så mycket tid att planera och schemalagga och tänka kanske vecka för vecka men också år för år och försökt att tänka stort. Tänk om de liksom bara är första centimetern då, eller kanske 12 millimeter på ett måttband som bara fortsätter att rulla ut. Och nu var ju synd att jag inte hittade något så här evighetslångt måttband hemma i sylådan. Men det hade ju för sig blivit en alldeles för lång fabrikan. Så ni kanske är nöjda att det kommer ta slut här någon gång. Men tänk om det där som jag trodde var allt bara var den första lilla startmillimetern på något som bara kommer hända längre och längre och längre. Och ja, det var ganska långt var det. Vad gör det med mitt liv här och nu? Tänk om de där första 120 åren bara är just de där första 120 åren på en evighet. Hur planerar jag min tid då? Förändrar det min tanke på vad som är viktigt? Vad jag vill skicka vidare till nästa generation? Vad jag vill ägna mina dagar åt? Tänk om det också är sant för alla andra människor runt omkring mig. Att de också bara lever den där första millimetrarna på enorma, långa måttband. Igår eftermiddag satt jag och pratade med min pappa. Och vi pratade om perspektiv och livet, ni vet. Och val som man har gjort i livet. Och kanske där och då så undrar folk bara, men varför gör du så där? Eller vad blir det? Men sen när man ser i backspegeln, ni vet, hur det har gått några år, så inser man bara att oj, det där var ju Guds ledning. Det som för människor såg konstigt och lite märkligt prioriterat ut, i ett långt perspektiv så visar det sig att det där var ju Gud som la ett pussel. Tack Gud att jag litade och gick på det, även om människor tyckte det var lite märkligt. För det, i det långa perspektivet, det var verkligen Gud som gjorde någonting. Ibland är det lättare att se i backspegeln. Det som i det korta perspektivet verkar vara på ett sätt, kan i det långa perspektivet se annorlunda ut. Ibland hjälper det mig att se vad som är viktigt. Ibland hjälper det mig att inte fokusera på fel grejer. Och jag tror på helande, och jag tror att det är Guds vilja på många. Han ger bara goda gåvor, ni vet. Men ibland när vi går igenom svåra saker, sjukdom och annat, tänk att få ett evighetsperspektiv. Så man vet att det finns någonting som håller, som det här är en kort bit av ett långt, långt, långt måttband. Ibland är påminnelsen om löftet om det eviga livet något som hjälper mig i mina perspektiv. Detta eviga liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evig tid. I andra Korintherbrevet 4 och 16 och 5-5:1 står det så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Och i Johannes 14:1, jag hoppas ni står ut med några bibelverser till, står det så här, de första 7 verserna. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då inte ha sagt till er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig, så ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Han går och bereder rum. Han är och dukar partybordet just nu. Det är fantastiskt att bli bortbjuden på fest om man kommer och märker att någon har förberett för att jag ska komma här, eller hur? När det där lilla extra, man har liksom hängt upp vimplarna i trädgården eller tagit fram finservetterna, eller ni vet, liksom, man tänker, wow, det är någon som har förberett. Jesus, han är och bereder rum för oss. Tänk att leva i det perspektivet. Låt mig sluta med bara en kort tanke. Man talar om att 2,7 miljarder människor idag räknas som onådda. Och inte har en rimlig chans att få höra talas om Jesus och förstå vilken frälsning som finns tillgänglig. Man kan ju diskutera hur man räknar och hur har man kommit fram till 2,7 miljarder och allt det där. Det är inte poängen. Poängen är att otroligt många människor har inte möjligheten att kliva in till en kyrka på söndag förmiddag. Utan man lever ett liv långt borta där det inte är tillgängligt. Vad gör det? Vad gör den vetskapen med mitt liv här och nu? Samtidigt som vi lovsjunger Gud och tackar Herren för frälsningen. För det ska vi göra nu alldeles strax. Och vi får ta emot den i tro. Låt oss be och arbeta för alla människor i jordens alla hörn och ändar. Som den här frälsningen finns tillgänglig för. Jesus har gjort allt klart. Det är bara att ta emot. Men någon måste berätta. Vi börjar där vi slutade. Sjung till Herren en ny sång. Han har gjort under. Han har gett frälsning med sin högra hand, sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds frälsning. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuvdepingst.se.